Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Mia, visste du att 4 av 10 svenskar har problem med magen varje månad och att var femte upplever att magbesvären styr och hindrar dem i vardagen? Och det är faktiskt bara hälften av de här som gör något åt det. Och faktiskt är det bara 20% som har en diagnos.
Jag tänker att det där beror på att det finns så mycket stigma och okunskap när det kommer till magproblem. Att många lider i det tysta och inte gör något åt saken.
Men det finns så mycket man kan göra för att stötta sin maghälsa, och ett sätt, det är att få i sig mer fibrer.
Absolut. För många svenskar får i sig för lite fibrer. Och förutom att se över sin kost så kan man också komplettera med ett fiberrikt tillskott. Och då vill jag lyfta vår sponsor Husk, som vi har ett betalt samarbete med och som gör tillskottet Husk Mage i balans, som då mycket riktigt har ett högt innehåll av just fibrer.
Husk Mage i balans är ett kosttillskott som är gjort på kostfibrer från psylliumfröskal. Och psylliumfröskal bidrar till en normal matsmältning och en normalt fungerande tarmfunktion både vid lös och hård mage.
Husk Mage i balans finns i 3 olika varianter. Husk Mage i balans Classic, mjölksyra bakterier och nyheten jordgubb, som förutom psylliumfröskal också innehåller krispiga jordgubbsflingor för en god smak.
Det är enkelt att göra Husk Mage i balans till en del av din vardag. Kosttillskottet kommer i pulverform och du kan enkelt strö det över kalla rätter som exempelvis yoghurt, eller blanda ner det i smoothies, juice eller varför inte bara i vatten.
Superdupergott och stötta din maghälsa helt enkelt.
Ja, och sen kom ihåg att kosttillskott inte bör ersätta en varierad kost. Det är viktigt med en balanserad och varierad kost och hälsosam livsstil.
Vi säger tack Husk!
Kära lyssnare, den här veckan får vi besök av Paula och Mats Törnvall. Och de beskriver det som att de hade allt, men att det ändå var något som skavde liksom. Varför mår vi inte lika bra som vi har det, frågar de sig själva. Det här ledde till att de började lyssna mer inåt. Och det i sin tur ledde till nya tankar och en ny nyfikenhet på livet. Så småningom så startade de företaget Crispy Concept, som jobbar med hälsa och ledarskap. Och med egenutvecklade verktyg hjälper de både privatpersoner och företag att upptäcka sina friskfaktorer och hitta fler möjligheter och se olika perspektiv i syfte att främja en god hälsa. Sen skrev de en bok som heter Från riskfokus till friskfokus. Och det är en sorts hybridbok kan man säga. Den är självbiografisk och också teoretisk och innehåller forskningsresultat och är en praktisk handbok. Och visionen är helt enkelt ett friskare liv. Och nu ska ni få höra ett samtal mellan Paula, Mats och Lina. Välkomna till Food Pharmacy-podden.
Nej, men någonstans där det började. Vi brukar ju säga att vi var familjen med de höga ambitionerna. Mm. Det här samhällets bild av vad man ska göra av sitt liv någonstans. Det ska vara karriär, barn och utveckling. Det ska vara resor. Ja, man ska ha ett sommarhus och så vidare. Åka till fjällen på vintern. Alltså, vi levde ju den drömmen kan man ju säga. Oh. Det är liksom där någonstans det började. Så att på något sätt, vi hade det väldigt gott ställt. Vi hade allt, men ändå mådde vi inte bra någonstans.
Mm.
Så att det var någon form av så här, skav i tillvaron som gjorde att vi kände, ja men det är den där klassiska frågan. Varför mår vi inte lika bra som vi har det? Det är många som har varit inne på den.
Och det var också som att vi liksom hade någon form av attityd att hos oss, tycker jag, en inställning att men det här funkar, bara vi planerar lite bättre. Och, men hur skulle vi kunna veta någonstans vad vi behövde när helgen kom, när vi redan innan hade bokat upp helgen på förhand? Så det var ett ganska intensivt sätt att leva på. Och det kanske handlade mycket om, som du var inne på, att lyssna utåt mer än vad vi lyssnade inåt, vad vi verkligen behövde. Vi tappat lite av den förmågan längs med vägen på något sätt.
Det här berömda hamsterhjulet som många rapporterar om, som är så lätt att hamna i när man har barn och heltidsjobb och fullt upp i vardagen. Och så trycker man in de här semestrarna och sociala aktiviteterna.
Ja.
För man ska inte vara tråkig, utan man vill ha ett roligt liv också.
Exakt!
Det var väldigt mycket krav att liksom leva upp till på något sätt. Och det här skavet handlar ju mycket om en växande känsla av att vi inte levde vårt eget liv. Livet som vi ville leva. Nej, men så det handlar ju liksom om det här skavet där vi liksom inte levde vårt eget liv. Vi gjorde det som i teorin vi trodde att vi skulle må bra av och leva det här livet. Men någonstans så sprang vi för fort och hade inte tid att lyssna inåt. Du brukar ju prata om att vi förlorar den här nyfikna förmågan.
Och den har vi ju kommit att uppskatta så mycket också, kopplat till hälsa. Nyfikenheten att prova nytt, att våga testa lite nya former av träning. Fysisk rörelse kan det handla om ena sekunden. Och nästa gång kan det ju handla om att nyfiket vända sig inåt och lyssna. Vad säger jag till mig själv egentligen?
Vilka tankar tänker jag? Och liksom, hur känns det kopplat till existentiella frågor i livet? Gör jag det som jag älskar i tillräcklig omfattning? Eller lever jag ett liv som jag trodde att det skulle att samhället förväntade sig någonstans?
Jag tycker också det kunde handla mycket om att vid de här tillfällena när man verkligen ville ha energi, när vi skulle göra någonting riktigt roligt i familjen, det var där och då den där huvudvärken just kom, eller ont i magen just den dagen, eller det var så mycket man fråntog sig själv, eller hur man ska uttrycka det. För att man inte hade den där marginalen, man trodde sig inte behöva den, utan levde lite för mycket över den, eller vad man ska säga, över sin egen ork.
Ja, men på något sätt en klassisk dag så hade man ju liksom tömt ut för mycket energi på jobbet och kom hem och liksom kunde inte vara den pappan eller mannen som man liksom ville vara för sin familj när man kom hem. För det räckte inte till det här liksom. Man hade kört sig själv för hårt och man hade liksom inte säkerställt den här återhämtningen som alla pratar om. Men som ibland är så svår att få till liksom ändå. Dels kanske för att vi gör den svårare än vad den faktiskt är. Det finns ju så mycket återhämtning i små saker, i små stunder. Och om man spolar tillbaka bandet lite grann. Vi köpte ju ett sommarhus på Öland 2009. Och det kommer ju att spela liksom en stor roll för oss senare sen. Vi fick vårt tredje barn 2012 och jag klev på en chefsroll 2013. Och bara efter 2 år i den så kände jag liksom av de första kroppsliga tecknen på att allt inte stod rätt till där liksom.
Vad var det för något?
Hjärtklappning, lite svårt att komma ner i varv, sömnen och så vidare. Så det var ju stress där någonstans som jag kände av. Men jag hittade ju alltid egna förklaringar på det här. Och tänkte att min första tanke var liksom, men jag dricker för mycket kaffe, jag drar ner på det. Så ska det nog lösa sig. Jag Ja, jag sköter om min kropp, jag rör på mig, jag blir mån om vad jag äter och så vidare. Så att jag försökte hela tiden kompensera för det där någonstans längs med resans gång. Men våren 2019 så insåg jag att, ja, vi insåg det tillsammans, att det här går ju inte längre.
Nej.
Jag blev rädd liksom för min egen hälsa, vart jag var på väg och så. Så det slutade en sjukskrivning där.
Då hade du ändå gått i några år.
Ja, precis. Nej, liksom med facit i hand, det är jättelätt att vara efterklok alltid, men jag var ju den där som inte till något pris skulle misslyckas med det här uppdraget. Det fanns inte på kartan någonstans, utan det var bara jag pusha mig själv lite mer, ja, som du sa där i början, att bara jag planerar lite bättre, bara liksom bli säkerställd eller här med att jag rör på mig, jag är noga med vad jag äter och så vidare. Men jag hade verkligen underskattat den här påverkan av stress och ja, arbetsmiljö och liksom hur det här kan påverka det mentala måendet, och det tog sig liksom uttryck i kroppen på något sätt.
Mm.
Så jag hade ju liksom alla under åren så pushade jag det här utmattningen framför mig tills den gick längre.
Och hur var det då för dig, Paula, under den här tiden?
Det är oerhört tufft att se någon som står nära och brytas ner på det här sättet av stress. Och som familj så handlar det ju verkligen om att försöka finnas till hands. Och samtidigt så kan det vara väldigt svårt eftersom dagsformen kan skifta så mycket. Mm. Så att prata, vi var väldigt tacksamma för att vi under lång tid, tycker jag, hade pratat om vad som håller oss friska också.
Ja.
För då hade vi lärt känna varann. Liksom, några steg till som familj, skulle jag vilja säga.
Mm.
Och det tror jag underlättade en del. Det skapade något hopp, alltså, de här dialogerna vi hade.
Ja, jo, men det blev det samtidigt, på något sätt parallellt med den här chefstiden och min väg mot utmattningen, så fanns det ju ett hopp om ett annat liv som växte sig lite och lite starkare för varje dag. Mm. För där kan vi nämna också att vi har ju vårt gemensamma intresse naturligt i både ledarskap och hälsa, och du har en lång bakgrund inom HR, och så att vi började prata mycket om ledarskap, och det i kombination med hälsa och intresse för personlig utveckling. Det var ju där vi började inspireras och ha diskussioner, samla på små pusselbitar till välmående på något sätt.
Mm.
Det var inte så att vi för 10 år sedan sa till varandra att nu skriver vi en bok som heter Friskfokus och ger ut den om 10 år.
Nej.
Utan det var ju mer en så här, vi hittade så mycket inspiration så vi tänkte vi måste skriva ner det här någonstans. Och efter några år så sa vi att ja, men nu har vi ju samlat så mycket, kan vi inte lägga ihop det här i ett gemensamt dokument?
Mm.
Så det var ju inte förrän för kanske 4-5 år sedan som vi insåg att det här kan ju faktiskt bli en bok.
Mm.
Så det är ett ganska häftigt bevis för att de här små insikterna som jag tror alla kan uppleva i sin vardag, i sina liv. Att när man tar tillvara på dem och skriver ner dem så kan det bli något, en fin helhet av dem på något sätt.
Mm. Er bok heter ju Friskfokus, och jag tänkte på det att du sa det, Paula, att ni under de här åren ändå hittade tillbaka till någon form av gemensam nämnare när ni pratade om vad som faktiskt höll er friska.
Mm.
Vad var det under de här åren som ni kände att det här får vi inte tappa, för då kommer det gå åt skogen?
Men vi har ju alltid tyckt om att lära oss mycket nya saker. Vi har tyckt om att ha ett aktivt liv med familjen. Och det betyder ju att vi vill ha mycket energi i grunden.
Mm.
Och så mycket energi var liksom första steget där vi behöver försöka hitta så många sätt som möjligt inom en dag att tanka mer hälsoenergi. Mm. Och där någonstans föddes ju ett intresse att, men det var som dottern sa, hälsa finns ju faktiskt i det mesta man gör när man tänker efter. Mm. Skrattet med grannen är ju precis lika mycket hälsa som det goda samtalet i familjen, joggen i spåret, möjligheten att tanka energi på lunchpromenaden med hunden. Husdjur är fantastiska och så vidare. Så att någonstans kände vi att det vi inte vill tappa, vi började ju nästan ställa oss frågan, har vi blivit liksom, om man ska välja ett ord, nyfikenhetsresistenta? Mm. Alltså, har vi tappat den här nyfikna förmågan? Och sen vart vi ju väldigt nyfikna också på det här med, det pratas ju en hel del om det här inre ständiga samtalet som vi har, allihopa. Mm. Där vi valde att kalla det för två olika autopiloter. En mer friskfokuserad, gjorde lite komiskt av det, och en mer riskfokuserad. Om man skulle behålla lite komik i det hela och försöka se på sig själv utifrån. För då var det väldigt viktigt för oss att någonstans så långt det är möjligt behålla liksom glädjen då. Eller liksom ironin, eller jag vet inte vad jag ska kalla det riktigt, men komiken på något sätt. Och här någonstans, vi gjorde ju till och med ett experiment i boken som vi bjuder på, där vi har döpt, liksom gett våra olika autopiloter ett namn, varsitt namn, och sen skrivit liksom lite dagboksanteckningar bara för att återigen behålla det komiska perspektivet i det och få syn på sig själv utifrån, eller vad man ska säga.
Att distanseras.
Ja, exakt. Mm. Och det kunde bli rätt roliga grejer. Och kopplat också till vårt verktyg då, som är ett hälsoverktyg som jag hoppas att många ska känna är både peppande och framförallt inkluderande. Alltså det har varit väldigt viktigt för oss att så många utgångslägen som möjligt ska känna att, ja, men det finns en liten pusselbit för alla och allas olikheter räknas. Mm. Och hälsa är ju så personligt. Mm. Och det som stressar dig, det stressar inte mig, och det som är god hälsa för mig, det kanske inte är lika viktigt för dig. Och därför har vi ju det här breda greppet. Vi saknade ju verkligen en modell själva som var uppbyggd på det här sättet. Med ett antal målbilder, definitioner, dagliga övningar som är ett system av faktorer. Och då valde vi också begreppet friskfaktorer. För det tycker vi är, det är inte så laddat. Det visar vägen till ett val, tänker vi.
Mm.
Och det använder sig av begreppet frisk. Och där kan ju vara olika hur man relaterar till olika begrepp. Men hälsa kan ju ibland kanske uppfattas lite kravfyllt. Friskhet har jag inte hört. Och vitalitet, alltså de två begreppen har vi upplevt när vi har pratat. För vi har ju pratat med enormt många människor i det här arbetet. Då. Men fram lite nya begrepp och ord. För ska vi ha ett bra samtal med varandra så börjar det i vad vi säger till oss själva, tänker jag. Och att där hitta lite mer friskfokuserade begrepp var också något vi roade oss med.
Ja, det har varit en rolig liksom, bonus på resan. För friskfaktorer sätter ju fokus på just när mår vi bra.
Ja.
Och det är någonstans där vi har liksom nyfiket utforskat hos oss själva.
Ja.
Jag mår bra när jag är.
Ja, exakt, friskfaktorer är ju som svaret på det. Så brett ska det ju få vara egentligen.
Ja, det behöver inte vara svårare än så heller. Och för att återknyta till sommarhuset på Öland så beskriver vi ju på något sätt, eller vi kan göra en liknelse med att vi har gått upp på morgonen, vi går längs med havet och vi kanske lyssnar på någon bok eller vi har läst någon bok som vi diskuterar samtidigt som vi går där längs med havet. Och vi är så nära naturen. Solen är på väg upp. Och vågorna liksom skvalpar. Och där någonstans kom ju den här insikten så starkt. att här mår vi ju så bra.
Mm.
Tänk om vi kunde liksom må lika bra i vardagen på något sätt. Kontrasten blev så talande och tydlig. Och där någonstans så växte det här fram att vi såg olika dimensioner av hälsan. Vi rörde på oss, vår kropp mådde bra av det. Vi var nära naturen. Vi liksom kände att vi var i vårt rätta element. Vi var fria från digitala distraktioner, liksom skärmarna.
Ja, det var ett skratta ordentligt. Vi kunde på den här resan bara gapskratta vid ett par tillfällen.
Mm.
Sådär som barn kan göra. Alltså barn är ju fantastiska vägledare i hälsa.
Mm.
Så själen fick sig en boost där också. Och tankarna liksom främjades liksom av våra samtal. Vi skrev ner det som vi kom på. Och, ja, men på något sätt, den insikten ledde till att ja, hälsa kan ju vara så brett.
Mm. Vi ska komma tillbaka till den här modellen som ni ska få berätta lite om. Hälsostjärnan som ni kallar den. Men jag tänker på, du sa att barn är som bra förebild. Och jag tänker ofta på det. Det har väl att göra med det där som ni var inne på förut. Att hälsa är mycket att tillvara på de små stunderna i livet. Att skratta med grannen, att vara närvarande. Och när du, Mats, beskriver livet för 10 år sedan så kanske det handlade mer om att planera för framtiden, så som det låter. Att skaffa det där sommarhuset, att få det där jobbet och att åka på den där semestern. Och jag tror att vi är många som känner igen oss i hur farligt det är att planera för sin framtida lycka istället för att se att här och nu så lever jag. Jag har ingen aning om vad som händer i sommar, men här och nu kan man ju välja att vara mer närvarande i mötet med sin familj och sin granne då, tillbaka till grannen. Och, och där är ju faktiskt barn fantastiska läromästare att spendera tid med, därför att de lever ju så naturligt här och nu, till skillnad från oss som kanske är helt upptagna av de här inre rösterna som säger du borde göra det och du borde göra det.
Ja.
Det låter så enkelt, men vi vet ju alla hur otroligt svårt det är och att det kräver mycket aktivt arbete för att komma tillbaka till det enkla och naturliga livet.
Ja.
Mm.
Men på tal om det så har ju ni tagit fram den här modellen som ni själva saknade. Ni har varit inne på det, natur, rörelse. Berätta om hälsostjärnan.
Ja, men grunden har ju varit egentligen till att börja med att ha då, precis som vi var inne på, ett system av liksom övningar. Den ska bjuda in till en stor variationsmöjlighet.
Mm.
Vi tror ju på en bred syn på hälsa. Och just att man, det kan vara så lite som krävs, att man kanske håller sig kvar i en stund som man mår bra av lite längre. Och en annan gång se till att variera sättet man rör sig på. Ena gången springer man, nästa gång simmar man, en tredje gången går man kanske. Klättrar, hoppar. Vi var inne på det för barn återigen. Varför inte hoppa hopprep en liten stund? Eller liksom, ja, den här nyfikenheten igen. Men återigen så ville vi att det skulle vara liksom en bred modell.
Mm.
Och där det skulle vara en sån här känsla att allting räknas. För att utmana den här riskhjärnan igen då. Så när man ser den här hälsostjärnan så får ju den här riskhjärnan sig sin första utmaning. För det är väldigt lätt att tro att den här stjärnan då, som består av 3 inåtblickande och 3 utåtblickande friskfaktorer, kanske man ska nämna också.
Ja, precis. Ja, men det är bra.
De inåtblickande är ju kroppen, själen och tankarna. Och vi har ju valt att döpa varje friskfaktor till att de slutar på hälsa. Så tankehälsa, själshälsa och kroppshälsa är de inåtblickande. Och de utåtblickande, det är digital hälsa, naturhälsa och relationshälsa. Och att någonstans syfta till att själen också behöver ha en dos hälsa är ju första steget. Att liksom nyfiket ta sig an begreppen och definiera dem för sig själv. Vad betyder själshälsa för mig? Blir det flummigt? Eller kan man tänka sig att det faktiskt går att hitta övningar som är lite mer konkreta även kopplat till det? Och där kommer ju en sån här övning fram då, att hitta sitt personliga andrum. Med betoning på rum då, i stora bokstäver.
Ja, precis. I vilka miljöer kan du hämta andan? Återknyta till dig själv och liksom landa, komma i fatt lite grann. För är man i det här när man springer så fort, liksom, så ju fortare vi springer desto mindre inser vi att vi behöver stanna upp och tänka efter och reflektera över vad vi håller på med egentligen.
Ja. Och det är så lätt där man har haft en bra dag, tycker man. Och så hann man med lunchpromenaden med kollegan. Man hann till och med att ha en trevlig fikarast på jobbet. Man skrattade en hel del. Och cyklade kanske till och med hem.
Ja.
Men ändå så kommer man ihåg att man sen då inte hann med gympasset på kvällen, så att säga. Det är så lätt det här med förväntningar. De förväntningar vi har på oss själva. Och därför får den här riskhjärnan, eller vad man nu ska kalla sig, kallar det ändå en utmaning, bara man ser stjärnor och tänker man, oj, 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 här var det många krav och många måsten. Det är ju det automatiska, vänta nu, var brister jag någonstans? Börjar man kanske till och med liksom närma sig verktygen. Så då skriver vi lite komiskt att här blir den första övningen att stjärnan kommer ju aldrig vara perfekt. Därför finns det också en liten oregelbunden stjärna längst fram på boken för att ständigt påminna sig om att uddarna kommer ju, det kommer ju aldrig vara en perfekt liksom hälsoform man hamnar i under lång tid, utan däremot variationen av uddar och att man stärker det, kanske snarare med den typen av förhållningssätt, att vara stark och hur vill jag behålla den här delen och vad vill jag nyfiket undersöka utöver det. Det handlar ju mycket om att vara i ett frisk fokus.
Nej, men variationen är ju dels inom varje udd för sig, men också mellan de här olika uddarna och friskfaktorerna. Så vi sökte ju en ledstjärna som skulle ge en större känsla av tillräcklighet jämfört med krav. Att det blev en bättre balans där. För precis som du säger, det är så lätt att hjärnan sätter fokus på den där plumpen i protokollet, eller man ska kalla den, det här som man inte har med då, en viss dag, och så tonar man ner det här.
Nej, men
andra som man gjorde så bra och som man kan värdera minst lika högt eller högre, men här kommer ju det här samhällets normer in också, att man, det förmedlas ju en bild av att hälsa är att äta perfekt, det är att träna perfekt, man ska springa maraton, man ska sova och ha sin pre-sleep ritual och, ja, men det blir så lätt så mycket krav som väldigt många kopplar till kroppshälsan. Men fler skulle bara främja sina tankar, den själsliga hälsan och relationer och allt det här som vi har med i verktyget som vi känner blev räddningen för oss för att starta om vårt liv utifrån nya förutsättningar.
Bygga lite mer energi varje dag. Och så, alla minns vi ju den här övningen, finn fem fel. Kanske. Eller också kanske vi minns det.
Men jag tror vi alla minns finn fem fel. Finns inte det fortfarande i tidningen ibland?
Ja. Och det är ju fantastiskt för hjärnan. Det är ett roligt mind game. Det är absolut inget fel på det. Men när man ser hälsostjärnan, då ska man tänka finn alla rätt.
Jag tycker verkligen om det. Det är ju lite av Food Pharmacists devis också, fokusera på vad du kan lägga till och inte på vad du kan ta bort. Fokusera på möjligheter. Och ni skriver om språkets relevans här och hur vi väljer att prata om
det vi engagerar i,
problem eller som en möjlighet, och det är ju en fantastisk kraft i språket och hur det förändrar hela sinnetillståndet och och känslorna som följer på det efter. Så att jag tycker det är en jättefin bok och tänkvärda medskick, och det känns verkligen som att ni har bidragit med en fin bok till människor som vill ha ett verktyg att hålla i.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Om det är någon nu som sitter och lyssnar på det här som känner igen sig och tänker på är din berättelse Mats, fast kanske även i din Paula, så att man är närstående till någon som man känner har fastnat i det här ohälsosamma hamsterhjulet, och man ser liksom inget slut. Jag tänker på nu är det dessutom inflation, höga räntor, och all press vad som kommer på att stå. Jag måste ju försörja familjen. Herregud, vi kommer inte råd att åka på semester. Är vi en misslyckad familj då? Och så vidare och så vidare. Vad tänker ni om man sitter och lyssnar på det här och känner igen sig, men inte riktigt vet var ska jag börja? Vad har ni för råd som ni vill skicka med och tips? Vad ska man börja?
Min spontana tanke är att det är väldigt svårt att göra stora förändringar på kort tid. Och när man tittar tillbaka på vår resa så har vi ju tagit många små, små mikrosteg längs med vägen. Som gjorde att vi vågade ta lite större kliv efterhand. Mm. Det var ju inte så liksom att vi sa för 10 år sedan att nu ska vi skriva en bok och starta eget företag. Du får säga upp dig. Jag går ner i tid. Sådär, utan allt har ju haft en naturlig gång på något sätt, men vi har ändå haft en vision där borta och en tillit till processen, att om vi tar små, små medvetna steg i det lilla varje dag mot den visionen, så kommer det leda oss rätt längs med vägen.
Och så ska man ju inte underskatta sådana små saker som det man kan göra i glädje. Jag minns inte vem det var som sa det, men Paula, har du provat 2 minuters leendet någon gång? Vad innebär det? Ja, nej, men prova att le 2 minuter och se hur det känns. Och så tänkte jag lite mer på det, men som vi både du och jag har kunnat konstatera, att det är ganska märkligt att man får ont i sina ansiktsmuskler efter 2 minuters leende. Så att där någonstans, så ja, att le lite mer är nog ganska sunt för oss, och det sprider ju, alltså ett leende smittar ju, och ett skratt smittar ju, och det bygger så mycket hopp, och det kanske är hopp vi behöver just nu allra mest. Sen skulle jag vilja lämna med 3 takeaways bara för att jag hade tänkt tanken.
Ja.
Nej, men någonstans några tankar. Det handlar väl om ett, kroppen är ju gjord för rörelse. Så att någonstans aktivera sig, men också variera sig då.
Ja, och liksom hitta en bra nivå Om man inte är van att röra på sig så kommer ju kroppen protestera om man helt från en dag till en annan börjar röra på sig väldigt mycket. Det är fullt naturligt, men vi har ju någonstans fått en större tilltro till vår kropps egen självläkande förmåga. Och det var ju också ett val där vid, i samband med sjukskrivningen, att självläka utan mediciner och med friskfaktorer som metod.
Mm.
Så det är liksom ett medskick att vi är gjorda för rörelse. Rörelse stimulerar nya tankar. Det frisätter massa hormoner och välmående i kroppen. Så absolut. Vad hade du sen?
Men och tänk vad ett S kan göra skillnad där med friskhet och friskhets.
Mm.
Det är lika farligt att träna för lite som att träna för mycket.
Mm.
Och att finna den där balansen är ju inte lätt, men det kan vara värt att ändå ha med sig att den utgångspunkten var viktig för oss också.
Ja.
Nej, men sen det här med att vill verkligen slå ett slag för det där med att finna sitt personliga andrum.
Mm.
Idag jobbar vi också väldigt mycket hemifrån.
Mm.
Och att nyfiket undersöka de här byggnaderna som kan ge en känsla av lugn och rymd. Det kan vara liksom tomma kyrkor, ett bibliotek. Det kan naturligtvis vara ute i naturen.
Mm.
Men att våga undersöka fler ställen som ganska så snabbt, för det där känner man ganska fort tycker jag, ger den här känslan av harmoni.
Mm.
Och någonstans prova lära lyckas.
Ja.
Prova tills man känner att det känns rätt.
Mm.
Och sen det här inre samtalet, att finna fem rätt och använda fler friskfokuserade begrepp, både när man pratar med sig själv och med andra. Hur kan vi på något sätt inspirera varandra i den här samhällsdialogen också?
Mm.
Och våga dela med oss av små, enkla, ännu fler tips av hur vi kan må bra och hålla livet ut.
Ja.
Och vad som får oss att känna oss så där vitala och friska. Mm.
Ja, och våga vara sårbara, ärliga liksom, och öppna med varandra. Jag menar, det är ju så, vi har ju själva skrivit om det i boken, att även med, liksom, är livet perfekt nu då med hjälp av hälsostjärnan. Men som du sa, den är ju också oregelbunden, och det är liksom, livet ska inte vara perfekt och hälsan kommer inte heller att vara där.
Nej.
Utan liksom ändå våga prova och våga misslyckas och våga prova igen och därigenom lära känna sig själv och det här liksom, vad är det som gör att jag mår bra, och sätta större fokus på det.
Och bara det tänker jag, om man är intresserad av att köpa boken, så tänker jag att våga nyfiket undersöka vilket sätt att läsa den som passar dig bäst. Vissa av våra läsare använder den faktiskt som att de tar och slår upp en sida. Och så tänker de så här, vad vill den här sidan säga mig just idag? Och någon annan läser den från pärm till pärm.
Mm.
Någon annan börjar att titta på övningskorten längst bak i boken. Och vill börja liksom öva på dagliga övningar och så vidare. Så att boken är ju en, vi kallar den ju för en hybridbok.
Precis, det är som ett kinderägg med tre böcker igen.
Just, exakt. Nej men, och alla har vi... Tanken med det är att alla har vi olika sätt att inspireras.
Ja.
Någon vill ha teori, forskning och en stadig grund i det. Därför finns det också en hel del teori och forskning som vi presenterar, andras forskning och andras teorier och litteratur. Men sen finns vår personliga resa. Vi ville att det skulle vara en personlig och ärlig bok i hälsa. Vi har haft liknande utmaningar, men vi har också haft olika utmaningar. Och jag har ju också en berättelse med i boken från ett tidigare tid då i livet som var tung på motsvarande sätt för mig, där du fanns som ett stöd. Vi hade precis fått vårt första barn och var väldigt lyckliga. Men det här skulle bli en av de tuffaste perioderna i mitt liv faktiskt. Det började med att jag vaknade mitt i natten av hög feber, yrsel, ont i bröstet, ryggen. Och man hittade två inre infektioner. Så jag lades in på infektionskliniken. Mediciner skrevs ut och ja, det här blev en lång period av undersökningar, sjukhusbesök. Alltså jag levde som i en bubbla av ständig oro på något sätt. Och gick miste om den här första tiden som nybliven mamma. Vändpunkten kom när jag efter en längre tid träffade en sjukgymnast som jag idag gärna kallar för friskgymnast. Och jag fick förklaringen då att mina symptom berodde på en inflammation i bröstbenet. Och eftersom den gav liknande symptom som hjärtinfarkt så var det väldigt vanligt att man kände en större oro för symptomen än nödvändigt. Och det var som att mina tankar snabbt blev av med sin oro, om man får uttrycka det så. Jag kände tillit till den här bedömningen och jag hade verkligen fått en stark insikt i tankens förmåga att påverka det här fysiska tillståndet. Och den bär jag med mig sedan dess. Jag var ju då ganska ung. Om man ska uttrycka det från bokens budskap då, så var det verkligen som att gå från risk till frisk. Och det här skriver vi ju mer utförligt om i boken då, som också innehåller en praktisk handbok.
Sen är ju tanken att man definierar liksom de här friskfaktorerna själv. Det är bara liksom utgångspunkter för att engagera och inspirera.
Ja.
Och vi blev väldigt glada att få en recension nyligen som sa att det var den mest peppande boken i hälsa som hon hade läst på länge. Och det är tanken att den ska vara lyftande, peppande, skapa hopp. Och att alla har något att hitta kopplat till att ständigt förnya och nyfiket undersöka olika typer av hälsa.
Så. Nej, men det är en balans hela tiden såklart. Och det är inte så att vi säger att man ska släppa riskerna helt. Men vi tror att i och med att vi har den här riskhjärnan som får oss att sätta fokus på risker och rädslor och sådär, så tror vi att vi har mycket att vinna på. Vi kan må bättre när vi lyfter fram det friska lite mer. Mm. Sen ska vi ha liksom en medvetenhet.
Ja,
det är att kalibrera den där skalan lite grann. Sen kan vi tydliggöra också. Tänkte jag att då när jag blev sjukskriven 2019 så var det inte så att du var perfekt utvilad. Eller så där. Jag menar, vi hade ju båda jobbat mer än 100% i flera år. Så vi båda var ju rätt så stressade och mådde inte så bra, kan man ju säga. Så att,
Och det som ändå var lite hoppfullt där och då,
ja,
var ju att trots det så hade vi på något sätt odlat ett mod, om man får uttrycka det så,
ja,
under en viss tid. För någonstans i det här och inte i exakt anslutning till det så valde vi ändå att starta Crispy Concept. Jag valde att säga upp mig i en anställning där jag trivdes bra. Jag hade varit i 13 år.
Mm.
Och så var det många av kollegorna där som undrade direkt. Men vad? Nu? Mitt i livet? Men gud, hur ska det gå? Men gud, har ni råd? Och hur funkar det då rent ekonomiskt och så? Och det var snarare så att men om vi inte vågar prova nu, det är snarare det som kommer att i så fall göra att vi går under.
Precis.
Ja.
Vi kunde inte låta bli till slut. Att liksom
den här nyfikenheten och vikten av den då på något sätt. Mm. Skapar ju livsenergi.
Mm. Ja. Så vi hade väl liksom byggt upp den tron, det hoppet under flera år som gjorde att vi vågade. Vi hade väl liksom jobbat med det friska och vi hade liksom fejsat våra riskhjärnor så att vi tog kommandot över dem lite mer. Men jag tänkte bara återknyta lite kort till den här frågan du ställde, hur andra ska tänka som känner igen sig i den här situationen, att man kanske är stressad och sådär. Och jag tänker så här, jag tänkte inför den här inspelningen att om jag får frågan, säg en bok som, om du bara får ta med dig en bok till en öde eller något sådär. Då skulle jag ta med den här boken, Positivity 101. Vi har läst den ganska nyligen, men det är en forskare, Barbara Fredriksson, inom positiv psykologi. Och det är en av de böcker som jag har upplevt som väldigt hoppingivande någonstans. Hon säger bland annat det här liksom att negativa känslor skriker åt oss medan positiva känslor viskar.
Mm.
Och den träffade så rätt i mig på något sätt, för att det här liksom, den tydliggör verkligen det här hälsan, glädjen, lyckan och hoppet i det lilla. Och det är så lätt att den viskningen bara går förbi.
Mm.
Och så tar riskhjärnan över och blåser upp eller sätter fokus på det här negativa, att ja, det är oroligt i omvärlden, banker kraschar, inflationen är inte under kontroll, räntorna höjs och så vidare. Så att den har hjälpt mig att liksom sätta ett bättre fokus i allt det där. Och ett medskick vi har i boken är ju att inte ta del av allt för mycket nyheter hela tiden.
Mm.
För jag blir överväldigad av alla nyheter. Och det vet vi ju att det är 90-95% av det som rapporteras är ju negativt.
Mm. Vara selektiv helt enkelt med vad man väljer att ta in i form av nyheter. Kanske energi från andra människor och sina egna gränser helt enkelt.
Och sen en svensk författare som har betytt väldigt mycket för oss också är ju Kai Pollak.
Ja, han är fantastisk.
Hans sista bok och när han pratar om de trosatser vi har om oss själva och med de här briljanta följdfrågorna. Kan du vara säker på att det verkligen är sant?
Mm.
Är en av frågorna då.
Mm.
Att på något sätt hitta de här verktygen att stanna sig själv i stunden. För mycket av det här sker ju omedvetet också.
Mm.
Men att ta sig lite små betänkestunder.
Mm.
Och kika lite hur det ser ut. Lyssna in framförallt kanske. Inforska istället för utforska. Ja.
Mm. Ledord genom boken är mycket nyfikenhet, reflektion, rörelse. Att liksom, ja, som du säger, den här reflektionen, att ta sig tiden att landa i tanken, samla alla intryck, för vi lever ju i ett sånt modernt samhälle där vi översköljs av information.
Mm. Och sen har vi ju det här, vi får inte glömma det. Skriv, skriv, skriv. Gör små noteringar, dagboksanteckningar.
Mm.
Egentligen ibland bara för att göra det. Mm. Använd penna och papper ibland.
Ja.
Därför att det övar ju hjärnan, har ju forskning visat på ett annat sätt. Mm. Och så varva med tangentbordet. Men någonstans så är det oerhört läkande att få sina tankar på pränt.
Mm.
Mm.
Tack så mycket. Det var ett fint smörgåsbord där man kan välja vad som passar. Ja, men det är ju så. Det finns ingen one size fits all. Tack så mycket för det och tack så mycket för att ni var med och delade er egen resa. Det tror jag är betydelsefullt för andra i samma situation att få lite hopp.
Tack så jättemycket för att vi fick vara med.
Tack så mycket.
Du har lyssnat på Food Pharmacy-podden med Lina Närtby och Mia Klase. Men den här veckan var ju inte Mia med. Däremot så var Paula och Mats Törnvall med. Jag heter Sebastian Ring och står för musik och redigering. Och vill du ha mer av oss på Food Pharmacy så finns vi på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food_pharmacy. Tack, hej!
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.